välkomna till Alla hästar i stallet, en podd om det åländska hästlivet med mig, Sara Henriksson. I det här avsnittet träffar jag Emma Forsman som är utbildad hovslagare vid Wången i Sverige. Vi pratar bland annat om lite hovåkommor, vad en hovslagare önskar av dig som hästägare när han eller hon kommer ut i stallet för ett sko, samt vad som är det bästa med att jobba som hovslagare. Välkomna! Nu sitter jag här med Emma Forsman som är utbildad hovslagare. Och jag tänkte att du får berätta själv lite vem du är.
Ja, det är som du sa att jag är hovslagare. Utbildad vid Wången i Östersund. Jag är 32, bor i Sund med sambo och en liten nyfödd.
Ja, så du jobbar inte så mycket just nu?
Nej, mamma ledig för tillfället.
Precis. Och du är utbildad vid Wången, sa du, det är ju uppe i Östersund. Ja. Hur lång är utbildningen?
Grundutbildningen är 3 år och sen är det tilläggsutbildning på 1 år. Då.
Just det. Till. Mm. Och då är man liksom, heter det av Jordbruksverket, godkänd hovslagare eller hur?
Nej, det kan man väljer att söka, okay. Söka in där sen. Det är inte alla som vill vara godkända på det viset eller, för det kommer mer ansvar och det...
Men då har du liksom, när du är utbildad, då har du behörigheter, om man ska säga, att göra sjukbeslag och öppna hovbölder.
Jajamän.
Och jag tänkte ju idag att vi ska prata lite om hovslagaryrket och hur det är att vara hovslagare och ta upp lite olika åkommor eller hovproblem eller vad vi ska kalla det som hästägare kanske hört talas om, men kanske inte riktigt vet vad det är alla gånger.
Mm.
Men... jag kom på en grej, vi kanske ska gå igenom först, hur gör man en skoning? Alltså man börjar med att ta av skorna, de gamla skorna.
Jajamän, och sen så är det ju som med människonaglar, man klipper ner och filar. Och sen så måste man ju se till att, man använder ju oftast fabriksskor, så man måste forma om dem helt enkelt efter hoven då.
Precis.
Och sen när man har gjort det så då är det bara att spika på.
Mm.
Och så nitar man och så sitter de där.
Ja. Hur, för de som inte alls vet, hur ofta behöver man sko en häst?
Var 6:e till 8:e vecka. Vissa behöver skos lite tätare än så, men det beror lite på hovkvalitet och,
precis.
Och så.
Och sen också är det ju lite olika på sommar- och vinterskoning. På vintern behöver man brodd och lite snösulor och sånt där. Men jag tänkte så här, när du kommer ut till en kund, vad önskar du då när du kommer? Hur vill du ha det för att du ska vara nöjd som hovslagare?
Ja, jag vill ju gärna att hästen har kommit in kanske en halvtimme innan. Att den inte står med leriga fötter. Jag vill att den ska ha rena, torra fötter. Eller torra åtminstone på vintern och de här blöttiderna. Men på sommaren så får man ju jättegärna blöta upp hovarna istället. För då är de oftast stenhårda.
Exakt, då är det tvärtom.
Så, om man tänker så här att för mina verktyg skulle egentligen. De är ju ganska dyra de här verktygen vi har. Så för den skull så vill man gärna ha blött på sommaren så att det... att man faktiskt kommer igenom med tången.
Mm.
Och på vintern så gärna rena så att det inte sand och grus och sånt här gör dem i dåligt skick då. Eller ovassa. Nej, men sen vill jag också ha bra ljus och plan stallgång gärna.
Mm.
Att jag vill ha betong gärna att stå på.
Och bra med utrymme runt omkring kanske.
Jättegärna, för hästar kan ju göra precis som de vill ibland.
Jo, det vet vi alla. Men om vi ska gå in på lite olika hovproblem eller olika termer kring hovar.
Mm.
Då är ju fång kanske det första man tänker på.
Mm.
Det vet väl nästan alla hästägare att kan vara ett bekymmer.
Precis.
Och det är ju en sorts inflammation i hoven kan man säga.
Jajamän. Ja, det finns ju flera olika orsaker till fång, eller finns olika sorters fång.
Ofta förknippar man det ju med alltså typ betesläppe, när de har fått typ släppas på grönbete.
Ja.
Det kan ju vara sådär, när det blir för stor förändring i tarmen eller liksom ämnesomsättningen. Eller?
Precis. Ja, när det är väl därför oftast folk säger att man ska beta in dem, för att det tar ju cirka... Ja, åtminstone jag skulle börja ta in en häst på en månad ungefär. Att man liksom långsamt vänjer dem vid ett nytt foder. För det är oftast vid foderbyten som det kan bli problem. Att de här mikroorganismerna i magen så är inte riktigt beredda på. De behöver vänjas långsamt för att kunna ta hand om maten då, eller det nya.
Och det som egentligen rent fysiologiskt händer, det är ju att den här lamellranden som det heter då, luckras upp och släpper från själva hovkapseln.
Ja, det som håller fast hovkapseln från, eller...
Hovbenet liksom.
Ja, eller själva kötthoven om man säger
ja,
så.
Ja, precis. Ja.
Så den luckras upp, ja.
Precis, och det här är ju jättesmärtsamt för hästen.
Extremt smärtsamt.
Ja. Och liksom kan ju leda till att hela hovbenet släpper roterar.
Ja. Jajamän.
Men när det ringer en hästägare till dig och säger Emma, hästen har fång, vad gör du då?
Om det är ett akut stadie så då säger jag att ring till veterinären. För då handlar det om att hästen har ont och då ska du helst inte alls börja lyfta på fötter eller någonting. För då kan du förvärra situationen, utan den behöver smärtlindring och antiinflammatoriskt direkt. Och det bästa skulle vara om alla skulle ha en liten ruta med sand. Då liksom avlastar det för hovarna. Så det är väl egentligen det, att veterinär ska ut först. Och sen när den är symptomfri, då först kommer jag in i bilden.
Exakt. Yes. Och då handlar det ofta om någon sorts fångverkning eller
då kortar man upp tån så att det inte blir som en hävstångseffekt då.
Precis. Ja, nej, men så det kan vi väl skicka ut och ring veterinären först, ja. För att det är ändå de som behöver bedöma läget.
Precis.
Ja. Sen har jag funderat på strålröta. Det är också ett sånt här ord som man kanske hör. Vad är det riktigt och vad kan man göra åt det?
Ja, det är ju egentligen bakterier då som tar fäste i strålfåren och i strålen. Och lever gött där helt enkelt.
Precis. De äter upp strålen nästan.
Ja, den börjar i princip ruttna till slut. Ja. Alltså. Det kan bli riktigt illa om man inte sköter om det. Men oftast är det egentligen bara att rensa upp och få bort död vävnad och liksom hålla rent och torrt. Det viktigaste är egentligen att för ofta kommer det liksom när det är blöta hagar eller lite halvdassig bädd eller sådär. Egentligen ska jag väl säga att man kan undvika det ganska bra om man håller torrt. Helt enkelt.
Precis. Och sköter hovarna dagligen liksom?
Ja.
Kratsar och...
håller rent och sådär. Vissa sätter ju nog medel, till exempel något desinficerande. I behandlande av det, men det viktigaste är rent och torrt.
Och sen om vi går in på nästa ord som jag skriver ner här, det är hålväggar. Och det är lite samma sak egentligen,
det,
eller?
Ja, det är precis, eller det är oftast, kommer ju av röta. Och det är ju anaeroba bakterier, så där gäller det ju att de lever ju liksom i syrefattig miljö, de här bakterierna. Så de äter ju sig upp i hovväggen då. Och det enda sättet som du egentligen kan bli kvitt de här bakterierna så är ju att släppa in syre helt enkelt. Så då klipper du upp så mycket du bara kan och få bort liksom allt som är.
Och det behöver ju nästan en hovslagare göra.
Ja.
I alla fall om de är väldigt djupa liksom.
Ja.
För de kan ju bli rätt rejäla.
Ja. Nej, alltså det kan ju vara inte så mycket, alltså att hästen behöver inte få halt eller någonting, men går det tillräckligt långt så kan det ju gå ända upp i kronranden eller liksom inåt mot kötthoven, så att det kan bli att skava om du får det upp sen. Eftersom det blir uppluckrat så kan du få in små gruskorn och sten och sånt, då börjar det skava emot kötthoven sen, så det är inte så skönt.
Nej, precis. Men här gäller det egentligen lite att lita på sin hovslagare, att de håller koll på det här och ser.
Ja, det är väl ofta därför man gärna ska ha en utbildad hovslagare. Så att som hinner liksom märka det här i tid, att det inte hinner gå så långt.
Precis. Sen har vi ju hovböld som kanske också många hästägare har varit i kontakt med. Vad är egentligen det?
Ja, jag skulle väl mest kunna förklara det som att man ska ha en finne under foten.
Ja, precis.
I början så är den så där, i första stadiet så är det bara irriterad och röd. Och då går det inte att göra så mycket. Men sen blir det som varit där inne. Och det är ju, så fort hästen går på det där så gör det ju sketa ont. Så misstänker man hovböld så är det egentligen så. Om någon ringer till mig och misstänker att min häst vart halt igår och jag tror att det är en hovböld. Då säger jag egentligen att de ska lägga ett våtvarmt omslag i 3 dagar innan jag kommer ut.
Just det.
För de här hovböldarna är precis som finnarna, att de behöver tid.
De vill lockas ut.
Ja, de behöver lite tid och mogna.
Ja.
För att jag ska kunna göra någonting, annars kommer jag bara ut och så ska jag karva och så har den bara jätteont hästen och då går det inte att göra någonting utan det. Det är först när den har blivit varig som jag kan börja släppa på.
Och det här kan man märka till exempel att hästen blir halt eller att man känner värme.
Yes, värme och svullnad kan det vara lite ovanför upp i benet. Och alla hästägare borde ha en visitertång hemma.
Just det.
För även fast det är liksom indikation på kanske på hovböld eller någonting så vill man ju veta att det faktiskt är det som är grejen, för det kan också vara en spricka i hovbenet till exempel som jäklas.
Som är genast mycket mer allvarligt.
Exakt, och det kollar man ju då genom att trycka med en visitertång bak i trakterna på i bakersta delen av hoven och ömmar den då liksom. Så då ska man helst gärna gipsa direkt.
Just det.
Istället och försöka kontakta veterinär och få en röntgenbild för säkerhets skull.
Och en visitertång, det är ju en sån där lite större tång med, jag vet inte hur jag ska förklara hur den ser ut, men ni kan googla på visitertång så får ni se. Och det gör ju att man får ett ganska punktmarkerat tryck.
Ja,
men det är väl ett tips om något, att skaffa en visitertång och för det kan vara bra.
Då kan man ju känna själv också att är det i solen det sitter eller är det bak i trakterna, att ja, då behöver jag nog vara lite, kanske bli lite oroad,
ja, men ordentligt. Precis. Men så länge det rör sig om hovböld så är ju oftast prognosen ganska god.
Jo.
Den kan ju vara väldigt, väldigt liten, det kan räcka med ett liksom, litet knivtag.
Ja.
Men det kan ju förstås också vara väldigt stora. Kräva att man gipsar och grejer. Men
sen har vi också det som är ganska kul då. Att vissa hästar så reagerar så himla starkt på minsta lilla hovböld. Medan det finns andra hästar som inte visar ett skvatt överhuvudtaget. Nej. Utan sen när man kommer och ska sko 8 veckor senare liksom, så har de en gigantisk, eller har haft en gigantisk
hovböld. Precis,
den
kanske till och med har läckt ut.
Ja. Precis, så det är lite spännande hur smärttåliga de är. Eller
ja,
hur
de är ju ofta väldigt duktiga på att dölja smärta hästarna.
Speciellt islandshästarna.
Ja. Men hovböld är i alla fall ingen dödsdom.
Nej.
Om vi säger så. Sen när vi pratar med en hovslagare då är det ju såklart att vi kommer in på det här med benställningar. För när man skor en häst så tittar man ju mycket på benställningar och försöker göra en så korrekt skoning som möjligt utifrån hästens benställningar.
Yes.
Men när en häst är vuxen då går det inte att göra så mycket längre för att korrigera någon sorts benställning, va?
Nej.
Nej.
Då är det helt kört. Då är den som den är.
Och då får du sko utifrån det bara.
Liksom. Yes, utifrån hur den ser ut.
Men så länge de är föl och växer så?
Då kan man absolut korrigera. Det är lite. Man ska nog ha ganska bra kunskap om korrigering när de är så pass små. För man kan lätt överkorrigera. Genom, om man tar för mycket på ett visst sätt liksom, så kan det bli en motsatt effekt till det du vill ha egentligen.
Det kan man tänka på om man har ett föl i alla fall. Att ta ut en hovslagare och titta lite på dem. Men då har vi pratat ganska mycket om vad man själv som hästägare kan göra för att hålla sin hästs hovar i så bra skick som möjligt. Det är att försöka hålla rent i hagar och bäddar, stallbäddar.
Speciellt mockahagar tycker jag är ganska viktigt för just urin och avföring så luckrar upp. Det är nog frätande på ovarna, så att så det är extra viktigt.
Ja, och fodra och vattna väl och, och kratsa hovarna, eller liksom kolla igenom hovarna förstås, gärna alla dagar. Om vi går över lite mer att jobba som hovslagare, vad är det bästa med att jobba som hovslagare?
Det bästa är egentligen nog att få göra det, att få göra fötterna fina, om man säger så.
Ja.
Kunderna nöjda, hästen nöjd. Ja. Det är ett hantverksarbete, så man vill lämna det snyggt, tjusigt, prydligt.
Ja.
Det ska se bra ut.
Det är ju i allra högsta grad verkligen ett hantverksyrke, det måste man ju säga. Och kunna bestämma lite över sin egen tid, kan jag tänka.
Det är jättebra.
Jag menar, det är du som bestämmer när du bokar din kunder.
Är man morgontrött så är man morgontrött. Då väljer man en senare tid på dagen.
Ja, men precis.
Och jobbar så mycket som man orkar.
Ja, hur är det med kroppen, Emma? Det är ju ett ganska fysiskt tungt yrke det här.
Ja, det är det. Man ska ju definitivt träna ordentligt. Det är inte alla som gör det. Inte tillräckligt i alla fall. Men man ska nog ta vara på kroppen, träna ordentligt och komma ihåg att man faktiskt kan säga nej också.
Precis.
För det är nog svårt för de flesta i början. Att man är så rädd att man inte ska få kunder, eller att när ska man få in pengarna. Det är ju alltid ett stressmoment. Men här i alla fall på vår Holmen så är det nog ingen stress över det.
Nej, men jag kan tänka mig att det kan bli en ganska psykisk press också. Inte bara fysiskt jobbigt, utan att det är många som ringer och det är många man jättegärna ska hjälpa, men man hinner ju inte med alla förstås. Och som du säger, man måste ju få säga nej.
Ja, man måste tänka på kroppen, för att annars håller man inte.
Nej.
Det är för tungt, för slitsamt arbete för att ta på sig för mycket. Liksom.
Ja.
Du håller ju definitivt inte i pensionsålder.
Nej, precis. Och jag kan tänka mig liksom att många hästägare, de tänker ju på sina hästar som sin hobby. Mm. Det är deras fritidsintressen som de håller på med kvällar och helger. Och då tänker de kanske att du som hovslagare också ser på det som ett fritidsintresse. Att jag kan nog ringa till Emma på en lördag morgon, för att det här är bara kul. Men så det är väl kanske viktigt att komma ihåg att försöka respektera.
Precis.
Att hovslagaren även har ett privatliv.
Ja, hovslagaren har ett privatliv. Har också helg.
Ja.
Bestämmer själv om den vill jobba helg förstås.
Jo, såklart. Ja.
Men så gjorde jag nog faktiskt mycket i början. Jag var anträffbar hela tiden.
Ja, och det blir ju en psykisk press förstås.
Och det mådde man ju jättedåligt av i slutändan förstås. Sen fick man ju lära sig att, vänta nu, jag kan faktiskt svara på måndag istället.
Jo.
Och jag behöver inte rycka ut med en gång. För ofta, det finns ingenting som är så akut att man behöver fången, som sagt, veterinären först, hovböld, men där är det också 3 dagar i våtvarmt.
Precis.
Så att det...
Ja. Nej, men det är både fysiskt och psykiskt påfrestande, men också jädrigt kul.
Ja,
det är
väl precis. Det liksom.
Ja.
Annars kan man inte hålla på.
Nej, så är det. Finns det några liksom andra för- eller nackdelar att jobba som hovslagare just på Åland? Vi nämnde lite innan vi spelade in, så pratade vi om avstånden.
Ja, precis. Att jag har en tjejkompis uppe i Östersund. Hon får köra många, många mil för att komma till sina kunder.
Mm.
Så jag tycker att vi är ganska bortskämda här. Mm. Och vi tycker att vi har långa sträckor. Så det är ingenting mot vad de har.
Nej. Finns det några nackdelar då? Som du kommer på?
Nackdelarna är väl egentligen att det är lite synd att vi inte har klinik här, helt enkelt.
Håller med.
Ja, det skulle borde finnas. Det skulle akuta grejer. Liksom. Man skulle gärna vilja kunna skicka iväg en häst som har fått en spik rakt in i strålen, och man tror att den har gått genom leden till exempel, eller gått upp i leden. Och då ska man gärna skicka till klinik. Men det är inte så jäkla kul för en sån häst att åka färja. Och...
Nej, vi är ju lite isolerade på det viset här. När det kommer till sådana mer akuta grejer.
Akuta stora grejer.
Mm.
Ja, det. Mm. Men det, jag tror inte, jag har inte så mycket nackdelar, tror jag.
Jag tänkte höra lite så här som avslut, om du har något speciellt minne som du skulle vilja dela med dig av. Kanske från utbildning eller yrkeslivet eller, ja.
Ja, jo, kanske. Ja. Efter jag hade gått den här grundutbildningen, så, eller medan jag gick grundutbildningen sista året, så då fick vi åka till Italien på studieresa. Och där så var vi och hälsade på en norsk hovslagare.
Som bodde
i Italien. Med en svensk fru. Och han åkte jag till sen efter skolan var slut. Och lite extra praktisera.
Nere i Italien.
Mm. Mm. Jag tror att jag var där i ungefär, ja, lite mer än en månad. Hängde jag med honom. Och skodde hästar. Det var jättespännande, jättelärorikt.
Vad var det för raser som ni skodde då? Var det olika eller?
Det var nog mest travhästar, men också dressyrhopp. Det var lite olika. Men det som var lite kul är att det finns nästan inga kvinnliga hovslagare i Italien. Så när vi var ute i stallarna så kom det ju gubbar som tog kort. Och de diskuterade hejvilt och var väldigt förtjusta i att det var en tjej på plats. Och det var ett himla liv över det där.
Du var lite exotisk,
helt jag enkelt. Var väldigt exotisk. Jag fick till och med signera en hästhov åt en snubbe med silvertusch. Ja, det tyckte jag var kul. Så då gjorde jag också så att för att vara lite extra så målade jag naglarna rosa och satte rosa tröja på mig nästa gång vi åkte till något liknande. Så det var, ja, jag hade jätteroligt åt det där. Och han hovslagarläraren hade också väldigt, väldigt kul.
Ja, det förstår jag. Det blev lite en kulturkrock.
Ja, det var jättekul åt det.
Men säkert väldigt lärorikt förstås.
Jo.
Att få vara där.
Ja, herregud. Man fick se jättemycket.
Det kan jag tro. Tusen tack, Emma, att jag har fått prata med dig.
Ja,
hovar. Tack själv. Så får vi önska lycka till med bebis och alltihopa. Och med livet överlag.
Jaha, detsamma.
Tack.